Och jag är glad för att få förmånen att den här söndagen får undervisa och undervisa ifrån den bästa boken som har skrivits, den största boken som har skrivits, den mest lästa boken som någonsin har gjorts, den boken som har förändrat människors liv, folk som har dödat andra för den, folk som har dött på grund av den, folk som har fått sina liv förvandlade av den. Den kallas för, på småländska heter den Bibeln, men på svenska egentligen så heter den Bibeln. Och den här boken är speciell. Och det ska jag tala lite om idag. Men jag tänkte bara slänga upp 8 påstående. Bara för att bygga lite kultur och peka lite framåt, vad vi är för kyrka och så vidare. Så vi börjar på första här, Sisela. Jesus ville aldrig att kyrkan skulle bli en isolerad dömande grupp. Jag vill bara säga det. Det var inte det Jesus tenderade. Mångt och mycket, lite här och där och lite olika säsonger, så har tyvärr kyrkan blivit en isolerad grupp och en dömande grupp som är lite vid sidan. Det fanns en tid och kyrkan var mitt i samhället, men tiden förändrats och den är lite vid sidan. Men jag tror att kyrkan är på väg att resa på sig. Jag tror att kristna är på väg att resa på sig. Jag tror det finns en hunger bland troende. Och jag tror att kyrkan kommer få betyda mer än någonsin i detta land och Europa. Därför att kyrkan är svaret på mänskligheten. Och Jesus ville aldrig att kyrkan skulle bli en isolerande dömande grupp. Han ville att kyrkan ska finnas och beröra och möta människor där de är. Det fick jag inte ett enda amen på. Men ja, det är så ändå. Tack Monica. Nummer 2. Om inte kyrkan lär sig kommunicera och nå ut mer via mobila deviser och sociala medier, så når vi snart inte ut alls. Jag vill bara säga det. Att vi lever i ett samhälle idag där det går undan och där sociala medier-grejen, det är inte Snapchat så är det Instagram, är det inte Instagram så är det Twitter, är det inte Twitter så är det Facebook, är det inte det så är det något annat som inte jag vet vad det heter. Och så vidare, får mina döttrar lära mig. Och de säger, nej det behöver du inte, du är för gammal, säger de då. Så säger de om Snapchat till exempel. Jag är för gammal för Snapchat, så därför ska jag skaffa det. Vad skrattar du åt, Nina? Men det är så här, om inte kyrkan läser och kommunicerar och når ut mer här, så når vi inte riktigt ut alls. För det är i sociala medier, det finns mängder av människor. Vet ni vad? Att kristna rasade. De var tokiga. När kristna började prata om tv. Att vi ska nå ut via tv. Detta syndens... Alltså de var... Det är säkert. Vet ni att kristna rasade. När man tog upp ett trumsätt i kyrkan. Vet ni det? Det var katastrof. Detta djävulens redskap. Jag skämtar inte, det var så. Men Samuel slår på detta djävulens redskap varenda söndag. Och prisar Gud. Och ändå har Bibeln hela tiden sagt, slå på cymbaler, slå på pukan och upphöj Gud. Men ändå, varför det var något annorlunda. Och nu måste vi ut på Facebook, måste vi, nej men det där och så vidare. Är det kyrkan har ofta varit längst bak, men jag tror det är dags för kyrkan att kliva fram. Och vi kan på ett fräckt sätt använda sociala medier. Amen, tredje. Det är inte alltid bristen på bön som hindrar. Det är bristen på förberedelse och överlåtelse. Jag tror, redan idag har jag varit på 2 bönemöten. Och jag tror på bön. Och innan jag har gått lagt mig har jag varit på ett till. Så jag tror på bön av hela mitt hjärta. Kanske mer än någonsin. Men jag tror inte, det är inte alltid bristen på bön som hindrar att församlingar växer. Jag tror det är brist på förberedelse och överlåtelse också. Det behövs 2 ben. Är du med? För att kunna gå ordentligt så behövs det 2 ben. Och jag tror att bön behövs mer än någonsin. Jag tror till och med vi behöver lära oss att dröja oss kvar i bön. Det finns ett behov av att lära sig att dröja kvar i bön. Men jag tror inte det är alltid bristen på bön som hindrar församlingen att växa. Jag tror att bristen på förberedelse, bristen på överlåtelse är också ett oerhört stort hinder. Är du med? Vi kan be så vi inte har någon röst kvar. Men om vi inte förbereder oss för skörden, om vi inte vill öppna våra hem, om vi inte är beredda att överlåta oss, ta hand om människor, så kan vi be så vi blir blåa i ansiktet. Det kommer inte hjälpa någonting. Fjärde. Kyrkor som inte investerar och massivt satsar på att nå barn och ungdomar kommer dö inom 2 generationer. eventuellt fortare. Jag bara kastar ut lite tankar så här då, men jag tror det. Därför så tror jag att barn och ungdomar, att vi behöver massivt satsa på att nå barn och unga människor. Och då kommer det här med sociala medier och de här grejerna också. Vi kommer till nästa punkt här nu då. I mycket försöker kyrkan nå ut till nya och även utbilda andra på samma sätt som funkade på 70-80-talet. Och på 70-80-talet då körde vi på samma sätt som funkade på 40-talet. Kyrkan är tyvärr ganska ett 20, 30, 40 år efter ofta. Därför att ibland försöker vi nå, vet ni vad? Det finns så många sätt. Du kan ta nästa också. De går ihop. Det finns inte bara ett sätt att nå ut och att utföra lärjungeträning. Olika människor växer olika. Det finns inte bara ett sätt. Du har ju ditt sätt som du är ditt favoritsätt. Hur du kan växa. Woo! Spännande. Vad var det för något? Underbart, den tycker jag inte om ändå. Passa på att ta fina kort nu. För på många kort så, där, så är den alltid där. Då vet ni, om det börjar brinna. Så, det är en dörr där. Okej. Okay. Elden brinner kan jag säga. Det finns inte bara ett sätt att nå ut och utföra lärjungeträning. Olika människor växer olika. Du har ditt sätt som är ditt favoritsätt. Och du har växt upp på ett visst sätt där du blev utbildad och tränad i lärjungeträning och i din tro och så vidare. Vet du vad? Jag tror att morgondagens människor kanske behöver ett annat sätt. Att sitta ner med någon. Man kanske inte ska samla så här många. Man kanske ska samlas i mindre grupper och få prata med. Man kanske ska ligga bord som man gjorde i Bibeln. Man kanske ska på det finns många olika sätt. Därför behöver vi förbli kreativa. Därför att det viktigaste är att människor blir lärjungar och växer och förändras. Viktigast är inte hur. Och ibland har kyrkan fastnat i metoder och glömmer att det är målet som är det viktiga, inte metoden. Vi måste sluta hylla och försvara och slå oss blodiga för metoder. Utan det är lärjungar vi ska bygga. Nummer 7. Snart kommer jag till mitt budskap. I kyrkans betoning. Kyrkans betoning ska vara att följa Jesus istället för en syndakatalog. Och det är en klassiker kanske. Men jag tycker den är så viktig. Därför att om inte vi lär människor att följa Jesus, då blir det väldigt jobbigt att bli av med syndakatalogen. Det är ju hos Jesus, nära Jesus, med Jesus, i relation med Jesus som du kan få kraft och få styrka att faktiskt bli av med saker. Att förändra livsstilen. Ta människor till Jesus. Ta dem inte till syndakatalogen. Ta dem till Jesus. Och för att du ska ta dem till Jesus så är det bra om du känner Jesus. Men ibland är det så att man har träffat kristna som man upplever inte direkt. Man undrar, känner de Jesus? För det enda de gör är att döma människor och de har en syndakatalog de läser ur. De har åsikt om andra kristna. De har åsikt om hur det ska vara. Och det skiner inte Jesus. Det skiner mer bitterhet mot andra. Är du med? Är du med? Titta på dina sociala medier. Vad lägger du ut mest? När lade du ut något om hur glad du är för att du har Jesus i ditt liv? Vadå? Kom igen. Vad är du uppfylld av? Kyrkans betoning ska vara att följa Jesus, inte en syndakatalog. Den är bra va? Och så sista. Gemenskapen är minst lika viktig som att läsa Bibeln. Jag ska predika om Bibeln idag, så don't worry. Men gemenskapen är minst lika viktig som att läsa Bibeln. Första kyrkan hade inte en Bibel. Men de hade varandra. Och de växte. De nådde ut. De utvecklades. De var en församlingsplanterarrörelse så det donade om det. Gemenskapen är minst lika viktig som att läsa Bibeln. Jag vill bara kasta ut lite tankar här. Det skulle kunna varit ett helt tema, alla de här grejerna. Men nu släpper vi det. Nu ska vi tala om du och din Bibel. Du och din Bibel. En del av er kanske tycker att det är inte riktigt som förr, för alla har inte med sig Bibeln till kyrkan. Jag brukar prata med Wally ibland om det. Men faktum är att jag säger att du har rätt och du har fel, Wally. Så diskuterar vi om det. Han håller med mig faktiskt. För faktum är att många har med sig sin Bibel här. Självklart, jag uppmuntrar alla att skaffa en The Old Faithful, alltså en sån här bibel. Jag uppmuntrar alla att ha en sån här hemma och läsa en sån här hemma. Jag uppmuntrar, om du pratar med mig så uppmuntrar jag alla att ha det. Men jag är också inte helt pantad. Jag förstår att det finns många människor som använder sin mobil och läser sin dagliga bibelläsning där. En del har inte kommit som läser sin dagliga bibelläsning utan man lyssnar på sin dagliga bibelvers. Kanon! Tänk att tugga på en bibelvers varje dag. Det är bättre än vad en del av er gamla stötar gör. Sagt med fördömelse. Nej, jag skojar bara. Sagt utan fördömelse. Men du och din bibel, det ska jag tala om idag. Och jag skulle vilja uppmuntra dig. Jag hoppas det rasslar till i fickorna. Jag skulle vilja uppmuntra dig, om du har din mobil med dig, så skulle jag vilja att du antecknar. Och vet du inte vad jag ska anteckna någonstans, så kanske du har papper och penna och så här. Va? Gripande, vi skaffade spotlight och tände upp i all undervisning. Så kom igen, det var en del av er som sa att man ser ingenting när det är undervisning. Man kan inte slå upp sin bibel. Kom igen nu ser. Ta med anteckningsblock, anteckna. Gör du inte det, anteckna gärna i din mobil eller iPad eller vad du nu har för något. Okej? Okay? Det var någon som kom till mig när jag sa en gång så här att kom igen nu, anteckna. Sa de, kan inte jag få dina anteckningar istället efter mötet? För du har ju redan det skrivet. Men då sa jag att faktiskt anteckna lite punkter och lite tankar så här. Det gör att du lär dig enligt statistik nästan 50% mer. Kommer komma ihåg mer, det kommer landa mer i dig. Känn på det. För du kommer få en del saker som är tänkvärda. Du kommer få en del bibelord som är värda att läsa igen och gå tillbaka till. Vi börjar med ett bibelord. Andra Tim kapitel 3 och några versar där. Står det så här. Och du känner från barndomen de heliga skrifterna som kan göra dig vis. Så att du blir frälst genom tron i Kristus Jesus. Hela skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse, till fostran i rättfärdighet. För att gudsmänniskan ska bli fullt färdig, välrustad för varje god gärning. Det här handlar om Bibeln. De heliga skrifterna, jag vet inte, jag tycker om bara det uttrycket. Det här är de heliga skrifterna. Det här är inte en novell. Det här är inte en gripande Harry Potter. Det här är de heliga skrifterna. Om du tillhör de som tycker Harry Potter-böcker är heliga skrifter, då vill jag prata med dig efter. Du får gärna tycka om de böckerna, men om du kallar dem heliga skrifter, då får du med mig att göra. Det här är heliga skrifter. Okej? Okay? Varför slår jag på Harry Potter för? Jag vet inte, det bara blev så. Herren talade till någon. Nej, jag skojar. Så här är det. Den här boken. Är det någon som vet hur många böcker som finns i den här boken? All together. 66 stycken. Och hur många har gamla testamentet? Och hur många har då nya? 27. Bra, Camilla. Du får en pizza som pris. Nu är det här. Alla de här 66 böckerna är nedskrivet i ett spann av tid, över 1500 år. Alltihopa, i ett spann av över 1500 år så är det nedskrivet. Och då snackar vi pergamentsrullar, vi snackar lite olika sätt man skriver ner saker. Och jag tycker det är häftigt, för Bibeln är en historisk text. Men den är också Guds levande ord till dig och mig. Det är också Guds levande ord till dig och mig. Man kan säga så här att alla de här 66 böckerna, oavsett det gamla eller nya testamentet, så connectar de med varandra på ett helt otroligt sätt. Det finns en röd tråd, men det finns också andra saker som gör att det connectar med varandra. Och det finns en röd tråd. Allt pekar egentligen, jag kommer tillbaka till det, men allt pekar på frälsningen. Att du som människa ska hitta hem till din skapare. Nu ska jag ge dig några anledningar till att man kan lita på Guds ord. Så jag har, tror det är 3 eller 4 punkter jag har, och jag ska snabbt gå igenom dem. Ett är, hur kan man lita på Bibeln? Hur kan man lita på Bibeln? Det är en bra fråga. Jag ger dig 4 tankar på det. Första är textens tillförlitlighet. Det vill säga du kan lita på det som står. Hur kan du göra det? Jo, därför att Bibeln har jättemånga historiska originaldokument. Och faktum är att Bibeln innehåller mycket mer originaldokument än vad de flesta historiska dokument gör. Från olika böcker förr i tiden. Alltså vad jag menar är att Bibeln leder den ligan. Nu snackar vi alltså fakta alltså. Det är en anledning. Alltså storyna som finns där är tillförlitliga på det sättet. Och nu kommer vi då till det. Den andra då, historiska anledningar. Det finns många händelser som nämns i Bibeln. Som också nämns i andra historiska dokument som du går tillbaka till way back. Jättemånga av dem. Till exempel så finns Jesu död omnämns i jättemånga andra dokument. Det finns andra saker från gamla testamentet. Du hittar saker som fanns och finns i Bibeln som också finns i andra. Och man tittar tidsspannet så stämmer det. Så det finns alltså historiska anledningar att lita på Bibeln. Är ni med mig? Tredje är verkligheten som anledning har jag skrivit här då. Det vill säga när vi ser att ordet berör oss idag och in i vår kontext. Då ger det mig en boost. Det ger mig en anledning att jag kan lita på Bibeln. Jag skulle kunna stå här och vittna om olika tillfällen. Där jag märker att wow, Bibeln har guidat mig. Bibeln har talat in i mitt liv. Det kan vara vilken vers som helst. Ibland så bara poppar en vers ut. Och talar till mig jättespeciellt. Så verkligheten som en anledning. Och sen det sista går lite liknande, men det är personlig anledning. Och med det vill jag säga att Bibeln är inte bara fakta. Den innehåller fakta, men det är inte bara det. Och det är inte syftet med den. Det är inte bara att det har stories och mycket ord. Utan Bibeln är en levande bok. Bibeln, det står så här att bokstäverna döda, men anden ger liv. Och den här boken finns det en ande bakom. Den heliga ande. Och den Bibeln kan faktiskt börja leva på riktigt. Och nå fram till våra hjärtan. Jag tror att vi är många som kan vittna om att Guds ord når fram. Och det är då det förändrar oss. Det andra jag vill säga är, vad är syftet med Bibeln? Nu tar jag lite om varför jag tror att man kan lita på Bibeln. Vad är syftet med Bibeln? Jag har redan nämnt och redan avslöjat lite. Bibeln handlar ju inte först och främst om Noa eller om Moses eller om David. Vi kan ha våra favoritkaraktärer och så vidare då. Men den här boken handlar först och främst om Jesus Kristus. All the way. Det är värt att säga. Tänk på Noa. Det finns så mycket bilder. Men bara tänk på Noa. En del av er kanske inte vet vem är Noa. Vilken Noa menar du? Jo, det finns en snubbe. En profet, en snubbe som heter Noa i Bibeln. Som fick ett uppdrag att gå och predika. Väldigt rakt till en stad som heter Nineve. Men han vägrade. Han satte sig bakom en buske istället och tjurade. Jag ska inte ta hela den storyn. Och så vidare. Men det slutade med. Hela storyn, du får leta upp boken Jona i Bibeln. Men det slutar med att han hamnar i vatten och att han blir uppslukad av en fisk. Och det står i Bibeln att han var 3 dagar och 3 nätter i fiskens mage. Det var nog inte det finaste hotellet. Vet ni att det finns, kommit fram fakta, det finns en sjöman som var i 2 dygn i en fisk. Alltså i realtid. 2 dygn i en fisk spottades upp och överlevt. Så man kan säga att det är bara fantasier. Nej, på något sätt fanns det ett ställe där det var luft och så vidare. Han var där men han spottades upp och han överlevde. Jag bara säger det. Att ibland så säger vi det är bara fantasier, det är bara stories. Det är bara påhittade grejer. Jag tror inte det är det. För jag tror på Bibeln. Så det hade jag inte behövt höra men jag bara ändå säger det. För dig som tvivlar så förgripande mycket. Nej, skojar. Men är ni med? Det är 3 dagar och 3 nätter. Precis som Jesus. Och vad hände sen? Jo, barmhärtighet kom. Förlåtelse kom. En andra chans kom. Vad handlar Jesus om? Är du med? Vad är syftet med Bibeln? Bibeln är en bok om frälsning. Syftet är att peka på Jesus Kristus. Jesus sa så här, om du bara tittar på skärmen här i Johannes 14 och 16. Jesus sa till honom, jag är vägen, jag är sanningen, jag är livet. Och ingen kommer till Fadern utom genom mig. Bibeln är alltså mer praktisk än teoretisk. Teologi, är det någon som vet vad det betyder? Läran om Gud, ja. Så den lär oss inte bara om livet. Utan den lär oss hur vi ska finna livet och hur vi ska leva livet med Jesus. Det tredje, och jag har ju sagt det om och om igen. Men det är värt att säga igen. Vem är huvudpersonen i Bibeln? Det har ni ju fattat nu då. Det är Jesus Kristus. Och jag vill bevisa det genom ett bibelord från Lukas 24 bara. Det är Jesus som höjer rösten och säger så här. Han sa till dem, så oförståndna ni är och tröga till att tro på allt som profeten har sagt. Måste inte Messias lida för att gå in i sin härlighet? Och han började med Moses och alla profeterna, alltså hela gamla testamentet. Alltså han gick igenom dem och förklarade för dem vad de har sagt om honom i alla skrifterna. Bibeln är en bok som pekar på Jesus Kristus. Och med den punkten så säger jag så här. Gamla testamentet handlar om löftet. Nya testamentet handlar om uppfyllelsen av löftet. Korset, uppståndelsen, frälsningen, försoningen. Okej? Okay? Nu kommer punkt nummer 4. Och den kallar jag för så här. Hur ska jag läsa min Bibel? Du är välkommen till Hope idag. Vi har ett ämne som heter Basics. Du kanske tycker det här är väldigt basics. Ja, det är klart det är. Vi har ett ämne som heter Basics. Kanske det här är en uppmuntran till dig som har kommit bort lite från bibelläsningen. Jag är inte här för att slå dig i huvudet. Jag är här för att ge dig en spark i baken. Och på något sätt uppmuntra dig att börja gå tillbaka till skrifterna. Börja läsa Bibeln och så vidare. Här skulle jag vilja nu. Hur ska man läsa Bibeln? Det är en viktig fråga. I Johannes 8 så sa Jesus så här. Jesus sa till de judar som hade satt sin tro till honom. Om ni förblir i mitt ord så är ni verkligen mina lärjungar. Och ni ska förstå sanningen och sanningen ska göra er fria. Vi läser ju inte den här boken som andra böcker. Utan Jesus uppmanar oss att stanna nära den här boken. Den ska förbli hos oss. Han ska finnas nära oss, nära vårt hjärta. Jag ska ge dig lite tankar på hur du ska läsa din Bibel. Den första tanken jag vill säga är att läs den i följd, i kontexten. Jag vill uppmuntra dig att inte leva hela ditt, att låta hela din bibelläsning vara byggd på tumvässa. Det kan gå hur som helst. Speciellt om du säger så här, Gud tala till mig nu och så bara slå upp. Det finns ju stories där det har varit otroligt mitt i prick. Men jag vet lika många stories där man har blivit helt knäckt. Du första och persien. Tala till mig här, vem är jag? Du första och persien. Alltså det kan bli jobbigt. Utan läs i följd, läs i kontexten. Och vad jag vill säga är, läs en hel bok. Inte bara tumvässa. Det finns otroligt mycket hjälpmedel. Och använder du den här eller en iPad eller någonting och läser så finns det bibelläsningsplaner. Det använder jag. Där man läser varje dag och man följer. Börja enkelt. Du som inte har läst på länge eller du som aldrig knappt har läst Bibeln. Jag vill bara säga så här, börja enkelt. Men börja. Det viktigaste är att du börjar. Läs inte 10 kapitel per dag och så har du gett upp efter 2 dagar. Börja med en vers om dagen. Tugga på den. Men jag vill uppmuntra dig sen att kanske du ska läsa en hel bok. Kanske du ska läsa hela Johannes evangelium. Från första kapitlet till sista och bara följa det. Och vet du vad? Det jag gjorde och jag fick uppmuntran av när jag var en nykristen var att de sa så här, du Putte, du är ju precis full av fantasi. Och det var jag tydligen. Så läs med fantasi. Kliv in i boken. Och jag som är full av fantasi. Jag klev in i Johannes evangelium. Jag var där jämte lärjungarna. Jag ville göra lite annorlunda på det stället. Jag bara läste och gick där. Jag riktigt dammade i gruset. Men jag uppmuntrar dig att läsa en hel bok ibland. Nu har du fått ett tips. Läs Jonas bok. Det är inte så många kapitel. Läs Jonas bok. Jonas bok. Jag bara lät fel. Nästa. Läs med eftertanke och bön. Jag vill uppmuntra dig att läsa med öppet sinne och läsa bedjande. Att tugga på det ibland. Vet ni vad? Att det är bra att tugga på maten innan man sväljer den. Så egentligen skulle den här punkten kunna vara: var inte en labrador. Vi har en labrador som heter Milla. Hon börjar bli riktigt gammal nu. Och ibland är det ju så att man vill ge, förr var det så, då vill man kanske kunna ge när man hade rostbiff hemma. Du vet ju, en labb älskar ju kött. Ja, då kunde man fixa en fin så, och liksom verkligen, ska du njuta lite av en rostbiff? Men du måste ju smaka lite. Ta här nu, det är rostbiff. Det är dyrt, Milla. Läs inte Bibeln som en labrador. Okej? Okay? Utan tugga lite på, smaka lite på det. Fundera lite. Är du med? Chew it! Det är otacksamt, tycker jag, att ge något fint till en hund. På riktigt. Någon ska göra om det sen efter. Camilla kanske. Och sen nästa. Nästa är igen och igen och igen. Jag vill bara uppmuntra er. Fortsätt läs Bibeln. Det finns dagar då jag läser Bibeln. Då jag inte på något sätt direkt där. Jag får gåshud och bara känner kraften. Det är bara starkt. Det är inte alltid det är så när man läser Bibeln. Ibland kan det vara så det dammar. Ibland så har jag läst samma vers om och om igen. Och ändå kommer jag inte ihåg vad läste jag. Har någon varit med om det? Är bara jag. Men vet du vad? Jag uppmuntrar dig. Läs den. Läs Bibeln. Igen och igen och igen. Jag tog det som en hel punkt. Bra, va? Sen kommer nästa. Ställ frågor. Ställ frågor. Du kan ställa frågor till dig själv. Du kan ställa frågor till mig. Du kan ställa frågor till Micke Nimmersjö. Du kan ställa frågor till... Men hitta vänner som du pratar om i din bibelläsning. Och går du inte till en hemgrupp, gå till en hemgrupp. Kanske du kan hitta en bok som hjälper dig att förstå Bibeln bättre. Och jag vill säga så här nu. En podcast, det vill säga undervisning som du kan hitta på internet. Det lyssnar jag på flera gånger i veckan när jag sitter i bilen och så vidare. Så jag älskar att lyssna på podcast och undervisning och ta input för det. Men nu vill jag säga så här. Se till att inte podcast blir en ersättning till din dagliga bibelläsning. Du behöver läsa din bibel. Du behöver tugga på det och fundera på det. Sen kan du prata med någon om det. Du, jag läste det här, jag fattar inte det här och så vidare. Podcast är ett komplement och det är en hjälp och det är en uppmuntran till dig och din vardag. Och det är bra undervisning. I love it. Men jag tänker inte låta det ersätta min privata bibelläsning. Jag som ofta står här och jag har ledarsamlingar, jag har träffar och så vidare. För mig blir det ju lätt att, wow, det där kan jag undervisa. Men det där kan jag dela. Så får jag bara liksom stänga av. Skärp dig nu, Patrik. Nu är det du och Gud och du ska läsa din bibel nu. Du läser inte din bibel för att skapa en predikan. Utan du läser din bibel för att äta, för att få mat, få näring. Är du med? Så man får göra det. En till tar vi här. Helig ande. Och vad jag menar med den punkten är att jag vill uppmuntra dig. Även om du bara läser en vers per dag så kan du be. Helige ande, tala till mig nu. Är du där? Han är där. Don't worry. Han är där. Helige ande, tala till mig nu. Ibland är det så att pang så bara kommer det en sak och du verkligen får ut någonting av det. Och ibland så är det tyst och så vidare. Men vet du vad? Jag har gjort för vana att när jag läser min bibel. Och ibland är det flera kapitel. Under en lång period så läste jag alltid ett kapitel på svenska, ett på engelska. Varje dag. Jag har kommit ifrån det ibland och så vidare. Ibland har det bara varit en bibelvers. Ibland har jag luggit efter. Och får man ett e-mail. Du ligger efter nu. Är det mycket nu? Får man från, när man följer en bibelläsningsplan och lagt in sin e-mail så får man ett mail. Då. Hur vet du det? Tänkte jag första gången. Fattade inte hur det funkar. Det var läskigt, tänkte jag. Storebror ser mig. Men hur som helst så alltid när jag läser så försöker jag alltid bara be en bön. Helige Ande, tala till mig. Tala till mig. Och då har det ibland inte, jag har inte upplevt ett smack. Det har varit tyst. Jag har bara läst. Det har varit torrt. Men samma kväll har jag hamnat i en situation. Och helt plötsligt bara pang, pang. Så blir det en connection med det jag läste. Och så bara blir det hjälp. Och så en till. Och det är den sista. Applicera. Action. Och jag säger är det att ha en tanke när du läser och när du tänker på Guds ord. Hur kan du omförvandla detta i ditt liv? På något sätt, hur kan ordet du läser bli kött och blod i din vardag? Hur kan du på något sätt få det rakt in i din vardag? Och inte minst så tänker jag det när jag läser hur Jesus var i evangelierna. Jag läser väldigt mycket evangelierna. Jag kommer tillbaka till att läsa evangelierna. Även om jag följer en plan. Så ibland så sätter jag mig. Om jag är här på jobbet och har varit jättemycket. Och jag får 20 minuter bara över till innan jag ska träffa några lärare. Eller det är någon ungdom eller någonting. Och jag får 20 minuter. Då tar jag en kvart. Och så gör jag i ordning en kopp te. Och sen så sätter jag mig. Och då på något sätt så tar jag bara. Läser rakt in. Bara går rakt in i Matteus. Och så läser jag 3-4 kapitel. Och så tänker jag. Och så får jag bara be den helige Ande om hjälp. Och sen så tänker jag också. Hur kan det här bli praktiskt i mitt liv? Och just ifrån evangelierna har jag fått så mycket tankar. Hur Jesus agerade. För jag är. Det är som jag sa till någon. Jag har berättat för Kicke att jag är kär i en annan man. Så. Därför att jag älskar Jesus. Jag älskar att se hur Jesus bemöter människor. Han är så smart. Han går rakt på sak, men ändå så når han fram. Han är full av kärlek, men han är också full av rakhet. Det är Jesus. Och jag vill bli lik honom. Ska jag bli lik honom måste jag leva nära honom. Ett sätt för mig att leva nära honom är att läsa mycket evangelierna. Titta hur han agerade. Varför sa han så? Varför väntade han? Varför? Och så vidare. Och bara grubbla och fundera. Är du med? Nu ska vi stå upp tillsammans.